Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens 8:e kapitel, lagar och andra föreskrifter. Det handlar om normgivningsmakten, makten att besluta om rättsnormer. Och det är frågan om en maktfördelning mellan väljarna, riksdagen, regeringen, statliga myndigheter och kommuner. Några begrepp som förekommer är det primära lagområdet, det är där riksdagen beslutar, och man skiljer då mellan det obligatoriska lagområdet där riksdagen måste stifta lag, det fakultativa frivilliga lagområdet där riksdagen antingen kan besluta själv eller kan delegera. Och så finns det regeringens primärområde där det är regeringen som i första hand bestämmer. Den term som används som övergripande begrepp är föreskrifter. Och det består dels av lag som beslutas av riksdagen, förordningar som beslutas av regeringen och så andra föreskrifter. Myndigheter och kommuner, de kan utfärda olika typer av instruktioner och riktlinjer. Riksdag och regering, det är de som ytterst bestämmer, så de kan överlåta makt att besluta om rättsnormer och föreskrifter, men de kan också ta tillbaka och själva bestämma. Riksdagen är ju den lagstiftande församlingen i Sverige, och man pratar här om det primära lagområdet, och det är en lång uppräkning. Det är helt enkelt de viktiga frågorna, och man måste då precisera lite. Det handlar om enskildas personliga ställning, och det finns frågor som då har konstitutionella aspekter som rör grundlagarna eller frågor som har betydelse för Sveriges statsskick. Så finns det områden där riksdagen kan delegera, överlåta sin lagstiftningsmakt till regeringen som då utfärdar förordningar. Men det finns vissa undantag då riksdagen måste stifta lag, och de preciseras här. I vissa fall kan regeringen bevilja anstånd. Och regeringen bestämmer om tillämpningen av lagar, och det här är en bestämmelse som framförallt är aktuell i krissituationer när man kan behöva tidigare lägga ett genomförande av en lag till exempel. Det finns något som man kallar för underställning, och det är ett sätt för riksdagen att kontrollera regeringen. Även om man har överlåtit normgivningsmakt till regeringen, så kan riksdagen kontrollera det genom att riksdagen ta ställning till den här förordningen eller lagen. Sen kommer vi över till regeringens primärområde. Det är regeringen som beslutar om förordningar som gäller verkställighet av lag. Det är ofta då till exempel i högskoleområdet riksdagen fattar en lag som heter högskolelagen. Som är de allmänna grundläggande bestämmelserna. Och så finns det en högskoleförordning med de mer detaljerade bestämmelserna hur man ska tillämpa den här lagen, och högskoleförordningen bestäms av regeringen. Och sen så har regeringen möjlighet att fatta beslut om förordningar som är mer gynnande eller neutrala, som inte innebär någon belastning eller restriktion på undersåtarna. Ytterst bestämmer riksdagen. Om regeringen har utfärdat förordningar, så innebär inte det något hinder. Riksdagen kan gå in i varje fråga och ta över normgivningsmakten. Så har vi kommuner, och de får också utfärda bestämmelser. Och här är förutsättningarna för det. Det finns ett område där det är en gränsdragning mellan skatter och avgifter. Är det frågan om en skatt, det vill säga en generell pålaga, då är det riksdagen som beslutar. En avgift kan kommunen besluta. Avgift ska i princip vara att det är en betalning för en viss bestämd tjänst eller prestation. Om det inte finns en sån direkt koppling mellan den pålagan och en förmån. Skatt är ju generellt, och sen är det, man vet inte riktigt vart skatterna ska gå, men det måste finnas en sån direkt koppling mellan pålaga och syfte för att det ska vara en avgift. Men så finns det vissa undantag, till exempel trängselavgift i storstäder var tidigare betraktade som en skatt, alltså riksdagen skulle besluta. Men genom en grundlagsändring så har kommunen nu fått makt att besluta om trängselavgift. Det finns en möjlighet att delegera, överlåta makt i flera led. Riksdagen kan delegera till regeringen som i sin tur delegerar vidare till myndigheter eller kommuner. Och på samma sätt som det finns ett riksdagens primärområde så har regeringen ett primärområde och där finns det då möjlighet att delegera till myndigheter. Och på samma sätt som riksdagen kan kontrollera regeringen så kan regeringen kontrollera myndigheterna genom underställning. Och sen så har ju riksdagen vissa myndigheter. Det är valprövningsnämnd, det är Riksbank och några andra. Och då kan det här paragrafen i grundlagen ge riksdagen makt att bestämma om föreskrifter och förordningar för sina egna myndigheter. Nu kommer vi in på en speciell form av rättsnorm, nämligen grundlagen. Och det skiljer sig hur man beslutar om grundlag från vanlig lag. Vanlig lag tas normalt med ett enda beslut med enkel majoritet. Det räcker att hälften fler röstar ja som röstar nej och så går det igenom. Grundlagsändring kräver två beslut. Man ska ha lika lydelse, man får inte ändra mellan. Och det ska vara mellanliggande val. Och tanken är då att det ska ta lite tid så man har tid för att diskutera och tänka efter. Dessutom finns det en betänketid att förslaget om en grundlagsändring ska läggas fram minst 9 månader före valet just för att ge en sån här tid så man inte ska kunna ändra grundlagen över en natt. Om en stor majoritet i konstitutionsutskottet tycker att det här är så bråttom så att då finns det en undantagsmöjlighet så att man kan lägga fram det här förslaget kortare tid före valet. Det är ganska självklart. Man kan bara ta upp ett förslag och ändra grundlagen ett åt gången. Och här finns en möjlighet som fördes in 1980. Man kan kalla negativt beslutande folkomröstning. Och då har folket möjlighet att ta ställning till en grundlagsändring. För att det ska bli en sån, då måste en viss andel av riksdagen, minst 35, en tiondel av riksdagen, föra upp förslaget. Sen måste då minst en tredjedel av ledamöterna, i praktiken 117 eller fler, vara med på det och rösta för folkomröstning. Och då ska en folkomröstning hållas på valdagen i samband med det här normala valet. Och då ska alternativen vara ja eller nej till ändringsförslaget. Och nej vinner om det är fler som röstar nej än som ja, det är rätt självklart. Och dessutom nej får mer än 50% av godkända röster. Det är om många röstar blankt så vill man inte att de ska tippa över utan det måste vara 50% av de som har röstat eller fler. Och ja vinner, accepterar grundlagsändringen i övriga fall. Blir det nej så faller förslaget. Blir det ja så tas det upp till förnyad prövning och då kan riksdagen antingen, vilket normalt i fallet, rösta ja eller om de kommer på andra tankar fälla det i andra omgången. Det här infördes som sagt 1980. Det har hittills inte använts eftersom partierna eftersträvar en bred enighet bakom grundlagsändringar. Så därför har de flesta en bred acceptans i riksdagen och det har inte varit då en tredjedel eller fler som har velat föra ut den till folket. Riksdagsordningen har ju en ställning mellan grundlagar och vanlig lag och riksdagsordningen kan antingen ändras som grundlag, det vill säga två beslut med mellanliggande val, eller vilket är det vanligaste, ett beslut men då med kvalificerad majoritet, 3/4. Och sen så har riksdagsordningen också tilläggsbestämmelser, de är lite mer finstilta. De tar man som en vanlig lag, det vill säga beslut med enkel majoritet. Lagändringar. Hur ändrar man en lag? Jo, bara lag kan ändra lag. Det är det man kallar den formella lagkraftens princip. En materiell lag, det är att viktiga bestämmelser betraktar man som lag. Men här är det formellt. Det som riksdagen beslutar när det gäller föreskrifter, generella rättsnormer, det är en lag. Och har man stiftat en lag och vill ändra i den, då måste man stifta en ny lag. Så att det blir att man hittar sånt här i Svensk författningssamling som förtecknar då lagar och förordningar. Lag om ändring i lagen, 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 om ändring i skatteförfarandelagen. Det här är ett rätt extremt exempel, men det visar varför vi behöver jurister. Och sen efter det att riksdagen har fattat ett beslut så meddelar då riksdagen regeringen att nu har vi fattat de här besluten. Och sen är det då regeringen som utfärdar lagar genom publicering i den här Svensk författningssamling. Så att lagar och förordningar, de ska träda i kraft och ska de spridas och bekantgöras. Och då finns det ett datum från den här dagen, gäller lagen eller lagändringen. Här kommer en viktig del av det här kapitlet i regeringsformen, den 20 paragrafen, som handlar om lagrådet. Och det är en juridisk förhandsgranskning av lagförslag. Och lagrådet består av höga domare. Man växlar om, sitter en period var från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Antingen man är eller har varit domare där. Och området för lagrådsgranskningen, är det mindre viktiga så kan man hoppa över. Men huvudregeln är obligatorisk granskning. Och så finns det då vissa undantag. Och hur granskar då lagrådet de här lagrådsremisserna, förslagen till det som så småningom ska bli en proposition från regeringen till riksdagen? För det första är det grundlagsenligheten. Lag får inte strida mot grundlag. Och också förenlighet med andra lagar så det blir en systematik och konsekvens, enhetlighet i rättsordningen. Och lagen måste ju stämma överens internt inom lagen. Det får inte finnas motsättningar, en inre systematik. Och sen ska lagrådet bedöma hur det här lagförslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav. Och om förslaget för det fjärde är ändamålsenligt, om det utformas så att lagen kan åstadkomma de syften som politikerna har tänkt. Och för det femte, kan det uppstå problem vid tillämpningen.